HarperCollins Nordic presenterar Krigets gentlemän av Kristina Valdén, inläst av mig, Angela Kovacs.
Den här boken tillägnas mina journalistkollegor under andra världskriget, vars artiklar har hjälpt mig så mycket i arbetet med den här boken, inte minst i synen på propaganda, desinformation och ordets makt. Och de lottakorister som, bland mycket annat, följde med finländska krigsbarn på resan över till Sverige.
Lottalöftet. Jag lovar att i lottakårens anda och efter måttet av mina krafter bidraga till att värna och bevara vårt svenska arv, kyrka, samhälle och kulturliv i hägnet av Sveriges urgamla frihet. Därtill hjälpe mig Gud. 1940. Prolog. Havets blanka stillhet. Som vilken annan klar höstdag som helst. Och ändå inte just denna sen eftermiddag. En stelnad barnhand sticker upp ur melassgropen bakom lagården till den stora kustnära gården i vitmålad kalksten i Rems på Storsudret. Den vinkar som på hjälp, sträcker sig upp mot stjärnhimlen som sakta börjar tändas, griper förgäves efter ett halmstrå i vinden från havet. Det är det enda som syns av det finska krigsbarnet Onni när grannen Gunnar till slut hittar honom i den fallande skymningen. Gunnar förstår direkt att det är Onni som ligger där. Gubbarna på gårdarna omkring och paret Gudings här på gården har letat efter honom i flera dagar nu. De måste ha missat den lilla handen. Gunnar kastar sig fram mot den och drar, även om han inser att det är för sent. Fan, fan, är allt han får ur sig. Melassen består av saften från sockerbetorna, en restprodukt efter sockerproduktionen. Den är seg som sirap och luktar illa. Gunnar sjunker själv ner en bra bit, men han når om han sträcker sig riktigt långt. Den mörka sörjan ska blandas med sockerbetornas blad och sen ges till korna som foder. Men av någon anledning finns det inga blad i gubben Gudings melassgrop, så som det brukar vara. Om det gjort det hade pojken kanske inte åkt så långt ner och kvävts utan att kunna ta sig upp, tänker Gunnar och fortsätter dra och svära. Att han själv blir helt nersölad bekommer honom inte. Hans hund Buck, en stor rottweiler, reser ragg och sätter i med att skälla inför kroppen som till sist kommer upp ur melassgropen. Alldeles sörje och stel är den. Hur länge har pojken legat där? Och hur kommer det sig att Gudings insisterade på att Onni måste ha fallit ner i vetesilon? Att de grävt och letat där som tokiga, när pojken hela tiden legat fast här på baksidan. Käften, Buck! Ryter Gunnar och hundens skall övergår i ett dovt morrande. Gunnar drar upp hela den magra kroppen bredvid den djupa melassgropen. Lille vän, säger han och klappar valhänt pojkens kladdiga kind. Vad hade du här att göra? Att hoppet är ute för Onni råder ingen tvekan om. Gubben Gudings och hans fru har inga egna barn. De har tagit emot Onni från krigets Finland och fick mycket uppskattning på bygden för det. Men de höll sig som alltid för sig själva. Och Gunnar har mer än en gång funderat på hur pojken Onni egentligen hade det där på den stora gården. Paret Gudings umgicks just inte med någon. De hade sina kreatur och så var det med det. Några gånger när Gunnar gått förbi med hunden hade han sett pojken med en grep eller spade i dörren till laggården. Han fick nog arbeta för brödfödan, så liten han var. Men nu är det slut med det. Fot, säger Gunnar till Buck, och går för att meddela de andra gubbarna som letat att pojken är funnen. Gubben Gudings hävdar direkt att det är en olyckshändelse. Säger att han varnat Onni så många gånger för melassgropen som helt saknar skyddsräcke. Gå inte dit, sa jag åt han.